lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi fortsätter vår vandring genom Ordspråksboken. Men innan vi vandrar genom Ordspråksbokens 19 kapitel vill jag citera den första versen i den 14 saltarsalmen där det står: dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Det hebreiska ordet för dåre är Nabal. Och efter programmets slut kan du slå upp första Samuels bok kapitel 25. För som du kanske minns från vår vandring genom första Samuels boken, så handlade kapitel 25 om en man som hette just Nabal. Han var gift med en mycket förståndig och tänkande kvinna, men själv tänkte han mycket kortsiktigt. Han var dåraktig i sitt övermod. Det gick ganska länge i människans historia innan dårarna började dyka upp. Synden, den visade sig nog så snart efter syndafallet. Men det dröjde en stund i historien innan man började förneka Guds existens. Och kontrasten mellan dårskap och vishet är ett tema som går som en röd tråd genom hela Ordspråksboken. Och när Gud ska ge sina barn visdom och rika andliga erfarenheter, så leder han dem inte bara in i korsets skola, men in i prövningarnas högskola. Livets erfarenheter, det talar om för oss att bäckar blir krokiga genom att följa minsta motståndsväg. Och detsamma gäller även människor. Vi läser i Ordspråksboken 19, vers 1. Bättre är en fattig man som vandrar i ostrafflighet än en man som har falska läppar och därtill är en dåre. Herren har förbjudit dig och mig att kalla varandra för dårar. I sin bergspredikan säger Jesus i Matteus 5, vers 22: jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, är skyldig inför stora rådet, och den som säger din dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Men Gud, som har skapat människan och inför vilken ingenting är fördolt utan allt är uppenbart, han kallar det för dårskap när människan förnekar sin skapare. Och uppenbart så finns det ganska många dåraktiga bland människorna. Vi läser i Ordspråksboken 19, vers 2. Ett obetänksamt sinne, redan det är illa, och den som är snar på foten, han stiger miste. Här möter vi först tanken och sedan handlingen. Ett obetänksamt sinne, redan det är illa. Men när också våra konkreta handlingar är obetänksamma, så får det naturligtvis konkreta konsekvenser. Ett obetänksamt steg och vi stiger miste. Den som blundar när han går och inte ser vart han sätter foten, han faller lätt och slår sig. Och den som aldrig tänker sig om hamnar i många onödiga svårigheter. Och inte nog med det, men sedan ger han ofta Gud skulden. Och det uttrycker Ordspråksboken 19:3 så här: en människas eget oförnuft kommer henne på fall, och dock är det på Herren som hennes hjärta vredgas. Dårskap handlar inte först och främst om att ha för lite förstånd, men mera handlar det om att ha en förvrängd vilja. Genom våra val och våra olika själviska handlingar bringar vi oss själva i svårigheter och sedan anklagar vi Gud. Först förnekar människan Gud, och när sedan hennes ogudaktighet fört henne in i svårigheter så anklagar hon Gud och säger: hur kan någon tro på en god Gud när han tillåter det här att hända mig? En människas eget oförnuft kommer henne på fall, och dock är det på Herren som hennes hjärta vredgas. Vi läser i Ordspråksboken 19, vers 11. Förstånd gör en människa tålmodig, och det är hennes ära att förlåta vad någon har brutit. Tålamod är en av andens frukter, står det i Galaterbrevet 5:22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod. Bland det ogudaktiga består äran i att kunna ge igen. För ett Guds barn består äran i att förlåta det som brutits. Vi har lätt för att reagera oförståndigt när någon anklagar oss, retar eller angriper oss. Vi har så lätt för att känna oss förnärmade och menar att vi är orättvist behandlade. Och ofta handlar och talar vi då på ett sätt som vi senare måste ångra. Det verkar som om våra känslor har lättare för att sättas i rörelse än vad våra tankar har. Och våra känslor är väl inte alltid så ädla som de borde vara. Och så går det snett. Hör vad som står i Efeserbrevet 2, verserna 4 till och med 6. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Ordet säger att vi är satta med Kristus i himmelen. Och kunde vi se allt det som händer oss här nere ifrån det höga perspektivet, då skulle allt som är så obetydligt reduceras till sin rätta dimension. I Kolosserbrevets tredje kapitel, de tre första verserna, står det: då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När vårt liv är dolt med Kristus i Gud, så är det inte längre vi själva som råder. Visheten ligger i att vi släpper in honom i vårt hjärta. Honom som håller all bitterhet och stolthet borta. Bitterhet förgiftar både vårt hjärta och vår omgivning. Och bitterhetens gift sprider sig mycket lätt. Därför är det bäst för båda parter att Guds vishet får råda. Förstånd gör en människa tålmodig, och det är hennes ära att förlåta vad någon har brutit. Men vi har en tendens att försvara oss själva och anklaga andra. Vi har så lätt för att känna oss förnärmade och förorättade om någon säger något nedlåtande om oss. Det är underligt. Vi kan liksom ena ögonblicket stå på knä inför Gud i bön och bekänna att vi är intet, för att i nästa ögonblick känna oss djupt förnärmade därför att en annan människa säger detsamma om oss, som vi själva sa när vi bad till Gud. Hur mycket menar vi egentligen med det vi säger till Gud? Det är sant som Jakob säger i Jakobs brev 3, vers 17 och 18. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Och Psaltaren 84, vers 12 säger: Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Herren ger nåd och ära, säger Guds ord. Vår ära är inte värdefull, men det är den ära som han ger oss. Och det är Guds ära att förlåta vad någon brutit. Därför säger också Ordspråksboken 19:11: Förstånd gör en människa tålmodig, och det är hennes ära att förlåta vad någon har brutit. Ifrån Första Mosebok kapitel 45 minns vi att när Josef ger sig till känna för sina bröder som hade sålt honom som slav till Egypten, då utnyttjar han inte chansen att hämnas för allt det onda de hade gjort mot honom. Utan han säger att de skulle inte vara bedrövade och inte gräma sig över vad de gjort honom. Och så säger han att det var Gud som sänt honom till Egypten för att bevara många människors liv. Så jag ser det inte som att det var ni som stod bak. I Första Mosebok 45:8 säger han: Så har nu inte ni sänt mig hit, utan Gud. Josefs sinnelag hade länge varit präglat av hållningen: inte jag, men Gud. Och helt utan falskhet i sitt leende kan han också säga till bröderna: inte ni, men Gud. Inte ni, men Gud, säger han om alla sina tårar. Yttre sett kunde man ju säga att allt lidande han hade mött var förorsakat av brödernas synd. Men Josef, han tar allt som om det kom ifrån Gud. Här har vi mycket, mycket att lära av Josef. Förstånd gör en människa tålmodig, och det är hennes ära att förlåta vad någon har brutit. Vi läser Ordspråksboken 19, vers 14. Gård och gods får man i arv från sina fäder, men en förståndig hustru är en gåva från Herren. Jag hoppade medvetet över Ordspråksboken 18:22 i det förra programmet, för att istället se på den versen nu tillsammans med Ordspråksboken 19:14. Ordspråksboken 18:22 säger att den som har funnit en rätt hustru, han har funnit lycka och har undfått nåd av Herren. Och här i kapitel 19 står det att en förståndig hustru är en gåva från Herren. Äktenskapet, det är en gudgiven ordning. Men en gudfruktig kvinna kan mannen inte finna bara med hjälp av vad ögonen ser och vad förnuftet säger. Och en gudfruktig man kan inte heller kvinnan finna utan att Gud skänker den gåvan. Människan är själva kronan i Guds skaparverk, skapad till Guds avbild. Gud har gett människan själ och en sann personlighet. Människan är självmedveten och har makten att välja fritt och har ett särskilt moraliskt ansvar. Men frestas ofta att göra sina livsval oberoende av Gud. Men endast Gud känner vägen som ligger framför oss, och han vet vad som är målet för resan och hur man når dit. Och han vet också att trygghet är ett av människans stora och djupa behov. Och eftersom äktenskapet är en livslång gemenskap, så är valet av make eller maka oerhört viktigt. Och något som vi framför allt bär fram i bön inför Gud redan i unga år. För gård och gods får man i arv från sina fäder, men en förståndig hustru är en gåva från Herren. Och den som har funnit en rätt hustru, han har funnit lycka och har undfått nåd av Herren. Nåd, det vill säga något som är bättre än vad jag har förtjänat. Det får den som utber sig en hustru eller man av Herren. Om du har en god hustru, så är inte det något som du har fått av hennes föräldrar. Inte heller är det din förtjänst att ditt val blev så gott. Inte heller är det något du har förtjänat, men det är en gåva från Gud. Därför ska du tacka Gud för en god hustru. Och till dig, unga pojke och flicka, vill jag säga följande. Om du önskar en god hustru eller en god man, så kom ihåg att det är en gåva från Herren. Så därför är det bästa sättet att finna en sån att hålla sig till Herren och att i alla livets förhållanden leva helt beroende av Gud. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att leva är att välja. Och i livets alla situationer handlar det djupast sett om att välja Herren och att leva och vandra i ljuset. Och även här gäller orden i Jesu bergspredikan, Matteus 6, vers 33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gud först. Så klart och så enkelt talar Guds ord, men så kommer vår kamp för att i vardagen praktisera det. För poänget är ju inte att kunna orden utantill, men att i vardagen leva efter den gudomliga principen. Vi läser ordspråksboken 19, vers 20 och 21. Hör råd och ta emot tuktan, för att du för framtiden må bli vis. Många planer har en man i sitt hjärta, men Herrens råd, det blir bestående. Här är det två saker han råder oss att göra. Det ena är att lyssna till råd. Det vill säga, inte bara höra eller läsa orden, men tänka över vad Herren säger och handla därefter. Och det andra som nämns i de här verserna är uppmaningen att ta emot tuktan. Och den uppmaningen behöver de flesta av oss, för tuktan tilltalar inte alls vårt kött. Men Hebreerbrevet 12, vers 7 och 8 säger: Det är till er fostran att ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Varför ska vi ta emot tuktan? Jo, säger Ordspråksboken, för att du för framtiden må bli vis. Det enda som kan göra en människa vis och rädda henne undan självbedrägeri, det är en djupgående självprövning i Guds andes ljus. Genom att leva i Guds ord och genom den tuktan vi möter på livsvandringen växer och mognar vi. Guds tuktan avslöjar. Guds tuktan är som solstrålarna, smöret smälter men leran blir hård. Herrens tuktan, det hör med till ett sant och sunt trosliv. Men då är det också viktigt att mycket klart understryka att till ett sunt trosliv hör också visshet om barnaskap hos Gud. Andens gärning är att visa människan hennes sanna ställning. Utan Gud är hon räddningslöst förlorad. I Kristus är hon rättfärdig inför Gud och välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och Ordspråksboken påminner oss om att en man kan ha många planer i sitt hjärta, men att det bara är Herrens råd som blir bestående. Som kristna så lever vi i spänningsfältet mellan kampen för tillvaron och kampen för saligheten. Och det är i den kampen många offrar sin tid, sina krafter, sin familj, sin hälsa, för att vinna förgänglig rikedom och fåfänglig berömmelse. Medan andra kämpar lika hårt bara för att överleva och betala månadens räkningar. Och mitt i allt det här glömmer man sin odödliga själ. Man glömmer evigheten. Man glömmer Gud. Men Gud har inte glömt dig. Han ropar just nu och påminner dig om att lyssna till hans råd och ta emot tuktan, för att du för framtiden må bli vis. Många planer har du kanske i ditt hjärta, men Herrens råd, det blir bestående. Vi läser Ordspråksboken 19, vers 22. Efter en människas goda vilja räknas hennes barmhärtighet, och en fattig man är bättre än en som ljuger. Det finns människor som lovar runt men håller tunt. Men en fattig man är bättre än en som ljuger. Efter en människas goda vilja räknas hennes barmhärtighet. Och då går mina tankar till Tabita, eller Dorcas som hon också kallades. Vi läste om henne när vi vandrade genom Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Och till änkan också, som lade sina sista slantar i tempelkistan. Kvinnorna i Joppe, de grät därför att Tabita hade dött. Och det var en dubbel sorg för dessa fattiga kvinnor. Dels sörjde de över att deras högt älskade Tabita var död. Sedan oroade de sig över vem som nu skulle hjälpa dem. För det står om henne i Apostlagärningarna 9:36 att hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Denna Tabita var alltså en kvinna i Joppe vars barmhärtighet blev uppenbar genom de goda gärningar som växte fram ur en levande tro. Efter en människas goda vilja räknas hennes barmhärtighet. I början av Lukas evangeliets 21 kapitel så står det att Jesus ser hur de rika la sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner 2 kopparslantar. Och då säger han, sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. Ty det tog av sitt överflöd och la det bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Efter en människas goda vilja räknas hennes barmhärtighet. Denna änka kunde inte likt Tabita skänka kläder till många fattiga. Men det hon kunde, det gjorde hon. Ja, mer än det, säger Jesus. Hon behöll ingenting för egen del. Många människor är så upptagna av om man borde ge tionde eller inte. Men låt oss se det från en annan sida. Frågan är inte hur mycket du ger åt Gud, men frågan är hur mycket behåller du för dig själv? Hur mycket unnar du dig själv? Hur mycket unnar du Gud och barmhärtigheten mot andra? Efter en människas goda vilja räknas hennes barmhärtighet. Och då tänker jag inte på vad du menar teoretiskt, men hur du handlar i praktiken. En ung flicka sa en gång, om jag vann 1 miljon så skulle jag ge 500 000 till bibelspridningsarbetet. Men då svarade jag, jag vill inte göra dig besviken, unga vän, men Gud är inte det minsta intresserad i vad du tänker göra med de pengar som du inte har. Det intressanta för Gud är, vad gör du med det du har? Efter en människas goda vilja räknas hennes barmhärtighet, och en fattig man är bättre än en som ljuger. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Snart det dyrbara tillfällen fly. Gör det lilla du kan och se inte därpå att så ringa så lite det är. Ty hur skulle du då väl med lust kunna gå dit din mästare sänder dig här. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.